Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hälsosnack produceras av hälsocoacherna Lotta Lagerqvist och Victoria Carinci i samarbete med läkarkliniken FunMed. FunMed arbetar med precisionshälsa och funktionsmedicin. Är du nyfiken på vad det här innebär? Besök gärna funmed.se. Lotta och Victoria bjuder in gäster från olika delar av Hälsosverige. Innehållet är avsett som inspiration och ska inte ses som medicinsk rådgivning. Varje individ står för de åsikter och fakta som de uttrycker i podden. Varmt välkommen att bli inspirerad till ett hälsosammare och härligare liv.
Hej Daniel och varmt välkommen till Hälsosnack.
Hej, superkul att vara här.
Ja men verkligen. Det ska bli så spännande för idag ska vi prata biohacking och jag tänker att det här kan ta vilken väg som helst för det är så enormt stort ämne.
Verkligen
och speciellt med tanke på, alltså det kommer ju lite utifrån det här med den värld vi lever i just nu. Den typ, vi är ju en uråldrig varelse. Men de sista 100-150 åren så har vår värld förändrats drastiskt och det här är ju något vi försöker navigera som hälsointresserade och hitta så bra vägar vi bara kan för ändå må så bra vi kan. Mm. Så att ja, vi ska få veta lite hur din filosofi kring det här är idag. Mm. Men först, Daniel, vem är du och vad gör du?
Oj. Nej, men jag är väl en ganska nyfiken person, tror jag. Som gillar att dyka in djupt i det mesta. Och min hälsoresa, man kan säga egentligen så här, jag jobbar just nu som ingenjör och jag driver ett företag som heter Biohacking Collective, men det har inte alltid varit så, utan någonstans i mitt liv så börjar ju den här resan i ohälsa egentligen. Jag tror att många av oss som håller på med hälsa börjar för att vi känner att någonting är fel. Kommer från en ganska så här klassisk maskulin värld och liksom ut och festa mycket och skräpmat, träna på gym, bli stor. Så det var väl där kanske liksom mycket av min biohacking börjar liksom, hur ska jag bygga mycket muskler? Så
hur kan man göra det så snabbt som möjligt?
Ja men precis, där började det. Och sen så började jag plugga och då handlade det ju väldigt mycket om liksom så där, att prestera, resultat. Komma ihåg saker. Och sen har det blivit mer blivit en hälsoresa. Liksom. Fixa saker. Landa på en bättre plats. Bli tryggare i mig själv. Kanske också handlar väldigt mycket om att så här, lägga pusslet. Vem är jag? Vad är det som pågår? Och varför känner jag så här? Eller varför har jag de här diskussionerna i mitt huvud? Det är väl där jag är nu. Och sen liksom integrera allting jag har lärt mig. Och nu handlar det väldigt mycket om att bara så här få ut det här. Och försöka inspirera människor och försöka få folk att stödja folk. Liksom. Vi lever i en tuff värld. Som du sa, mycket har ändrats. Förändringstakten går fortare och fortare. Jag skulle nästan säga att vi lever i en exponentiell tidsålder. Liksom, där ändringarna går så fort så att vi, som du säger, om det började för 150 år sedan. Liksom en ganska så här kurva som lutar svagt uppåt. Så har den liksom börjat nästan ställa sig och börjat gå lodrätt. Liksom.
Ja, bara de senaste 10 åren.
Ja. Alltså. Så att, ja, vi har ju typ en epidemi av liksom ohälsa. Jag tror att över 1 miljon människor går på psykofarmaka och liksom våra barn är stressade. folk har problem med övervikt. Och vi lever också liksom i kanske en väldigt ytlig tid där man ska liksom visa upp allt som en perfektionism eller narcissism, skulle jag nästan vilja säga att vi har kommit in i, där man liksom vill visa upp en perfekt utsida och låtsas att man inte har problem kanske. Och ja, vi kommer få se konsekvenserna av detta. Så att jag tycker att, jag tror också att ni vill förändra det här på något sätt. Så att det är väl därför vi sitter här egentligen, tänker jag.
Du sa att du kom från en väldigt så här klassisk maskulin värld med festande och styrketränade kanske och liksom hårt pluggande och allting. Vad fick dig att välja en lite annan väg?
Nej, men det stora var väl såklart att jag fick en dotter med ett funktionshinder. Och då insåg jag väl också att oj, det här funkar inte längre. Jag får börja ta ansvar. Sen så var jag ganska vilsen. Jag var inte nöjd med min karriär. Jag var inte nöjd på den platsen jag var. Jag försökte liksom ge mig in i det här normala svenssonlivet. Men så bestämde jag mig för att börja plugga. Och det var ju som ett uppvaknande för mig faktiskt. Att liksom så här, oj, oj, oj. Dels så här att bygga upp sig själv, bygga sitt självförtroende. Bara okej, jag är grym på saker. Det visste jag redan innan också. Men att jag verkligen liksom kanske fick en extra validering i mig själv. Där att okej, också att det öppnar upp den här fantastiska världen. Biohacking liksom. Jag tror jag dök på Dave Asprey första gången. I Joe Rogan typ 2013 eller något sånt där. Och så liksom, bara, vänta nu, det här har jag hållit på med hela tiden. Liksom. Jag hade ändå hållit på med ketogenkost. Jag hade fastat lite och liksom labbat lite. Men det var ju inte riktigt som det är nu med Instagram och allt. Utan man fick liksom dyka in i forum. Så bara, oh shit. Nu det här liksom. Och då blev det ju bara så här, oj, 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 nu måste jag testa allt liksom. Och så döper man ner ett djupt kaninhål kan man ju säga. Som fortfarande är ett djupt kaninhål som bara växer. Men som också är helt fantastiskt liksom. Det är därför vi sitter här idag. Så att det är väl superfint.
Och hade du lidit av egna hälsoproblem då innan? Eller hur kom det sig att du hade börjat äta ketogent och fastat och så?
Jo, men jag har nog alltid, sen jag var liten, haft ganska mycket hälsoproblem. Jag tror att vi växte upp i en lägenhet. Det var liksom mögel, mycket stress, ganska otryggt. Så jag hade mycket allergier, jag var den här snoriga ungen liksom. Det finns lite skam i det tror jag också, gå runt och vara snorig hela tiden och känna sig sjuk liksom. Och sen mycket allergier, mycket typ så här inflammation, väldigt. Och sen så var det väl någon, som jag sa, det var en period där i mitt liv jag gick upp väldigt mycket i vikt. Och där blev det liksom plus att jag fick massa problem det så här. Sömnapné, alltså snarkné, alltså allt möjligt. Jag var trött, jag var lätttriggad. Alltså det var bara, det kanske inte var botten i mitt liv, men jag var på en ganska dålig plats. Jag fattar inte ens riktigt det. Men så börjar man med det här. Så här, jag kommer inte riktigt ihåg hur det var, men det var ju den här LCHF-vågen väldigt tidigt där. Och då var jag ändå så här, oj, oj, oj. Man kan liksom, jag tror jag börjat med att läsa så här andra böcker, ja, man måste ha kolhydrater annars dör man ungefär. Och sen så bara kom det här och så bara, nej, men det här kan ju inte stämma. Liksom. Det här kan ju inte funka. Bara äta fett. Och så började jag med det och sen så bara, oj, shit, min hjärna kom tillbaka. Jag liksom gick ner i vikt så här, hur lätt som helst och skitpigg. Och ja, sen började det hända grejer. Så det är också så här, att börja jobba med sin kropp och sin kost och sin hälsa, det är, helt plötsligt har man energi över till att liksom börja ta tag i andra grejer. Så att, ja, men det var där någonstans det började, tänker jag. Så det är ingen extrem ohälsa. Kanske jag tycker det är mina mått mätt, men det var ändå tillräckligt mycket för att dags att ändra på saker. Och det är jag väldigt glad för, såklart.
Ja, men precis. Och det här med kosten, det är ju en av de grundläggande parametrarna, i alla fall enligt oss, för vi jobbar mycket med kosten. Och att om man får den på plats så händer det mycket. För i mitt fall så var det att jag har ju för sig alltid varit kost- och hälsointresserad. Men man fattar ju inte riktigt, eftersom den information man har är ju inte kanske alltid den sanna. Men när jag slutade med socker, det var som att den här rullgardinen bara rulla upp och jag fick äntligen kontakt med mig själv. Och det var egentligen då som allting började hända i väldigt snabb fart. Att jag sa upp mig från jobbet, eller först hoppade på utbildningen som hälsocoach och sen sa upp mig från jobbet och så rullade det på. Men just att det var kosten som var min trigger i det.
Gateway drug.
Eller hur?
Yeah.
Men jag tänker det just, om vi ska komma in lite på biohacking. Mm. Att man tror ju att det ska vara... Eller det är ju lite stämpeln att det är massa såna hacks. Mm. Det är massa knep för att runda saker.
Mm. Ja, precis. Biohacking handlar väldigt mycket om det. Men för mig har det snarare blivit lite så här, hur kan jag liksom avhacka mig själv eller unhack myself? För jag tänker att vi redan är ganska programmerade med mycket felaktig information. Det liksom finns socker i kosten. Vi blir matade med liksom ett negativt mediaflöde. Vi sitter i dålig belysning. Vi jobbar i stressade miljöer. Alltså liksom vi har tappat lite kontakter med varandra. Och framförallt liksom... Vi kommer inte ut, vi får inte ljus, vi rör oss inte som vi ska. Och det är så lätt att bli uppslukade i allt det här. Liksom. Vi lever våra liv i våra huvuden nästan. Liksom. Och i våra mobiltelefoner och på internet. Och för mig handlar det väldigt mycket om att alltså, hur kan vi ta tillbaka kontrollen istället. Även om jag har varit väldigt mycket för att försöka runda de här grejerna. Och insett många gånger att till slut att just det går ju inte. Det handlar ju faktiskt om resan. Att komma till målet direkt, då har man inte lärt sig något.
Eller hur? Det är väl det som känns som att så här, i början tyckte jag biohacking var så spännande. Mm. Och nu har jag nästan liksom tappat lite intresset för det begreppet just för att det känns som att det så mycket handlar om det ska vara speciella gadgets, det ska vara liksom mäta, det ska vara liksom så himla, det blir så tekniskt på något sätt.
Mm.
Men om man ser biohacking bara som ett ord för att så här, förstå sin biologi och vad ens kropp verkligen behöver och liksom ge den det.
Ja.
Så för mig blir liksom biohacking mycket mer intressant. Och det är liksom precis det som jag lägger så mycket tid till.
Mm.
Liksom att verkligen försöka förstå den här biologiska varelsen. Egentligen ett djur som alltid har levt ute i naturen på ett helt annat sätt än vad min kropp får leva idag. Att liksom det är det som är det här spännande. Att det mer handlar om att liksom förstå sin kropp. Det handlar inte om att köpa den senaste mojängen. Liksom. Hur känner du för det? Hur har din liksom utveckling i det här gått?
Nej, men
jag tänker att det ena behöver ju faktiskt heller inte utesluta det andra. För vissa saker är ju otroligt spännande. Och jag liksom vet att många blir väldigt motiverade av att se en siffra på hur är min sömn liksom, eller hur är ditten eller datten liksom. Så ja, helheten får finnas.
Ja, jag känner mig träffad, men samtidigt så tänker jag att det är ju så här, exakt som du säger var det för mig med, så här jättespännande, wow, men det är också så här, det är en väldigt bra gateway drug. Okej, du tror att du måste ha den här appen och det här märkliga headsetet och du mäter dina hjärnvågor för att sen liksom bara, just det, du kan ju bara meditera. Behöver ingenting egentligen. Sen så är det ju skoj. Och man får också se, jag tänker att man får se livet lite som en lek. Där man faktiskt leker och man har liksom lite roller. Ja, men nu går jag till jobbet, nu är jag ingenjör, nu leker jag det. Och sen så får vi leka biohacking. Alltså man får inte ta
på
saker
fritiden.
Liksom, man behöver inte ta saker på så stort allvar. Och då är det ju en jävligt rolig lek. Och en ganska bra lek. Där man, liksom, man ändå jobbar och lär sig. Och liksom öppnar upp sin nyfikenhet. För att det handlar ju mycket om nyfikenhet. Sen så tycker jag väl i sig att så här, spacet har ju blivit lite tråkigare över tid. Det handlar mer, och när man byggde det här i början så var det rätt mycket folk som fixade. Och byggde saker själva. Små intressanta startups. Men nu är det kanske lite mer så här att folk ska in och tjäna pengar. Det går att tjäna jävligt mycket pengar här. Det handlar mycket om produktivitet. Prestera. Och sen samtidigt så ser man ju de här som har hållit på med det här länge. Alla hamnar ju någonstans kanske i personlig utveckling, spiritualitet istället på slutet. Och det är väl kanske där vi bör hamna. Och liksom de frågorna vi oftast bör titta på. För det kan ju också vara så. Var kommer liksom ett överdrivet intresse för hälsa ifrån? Kommer det från den bästa platsen oftast? Jag tror inte att det gör det. Utan det kanske liksom kommer från en plats där jag duger eller duger jag inte. Eller varför måste se ut så här? Jag måste vara rippad året runt. Eller jag tror inte det är hälsa heller. Liksom.
Nej, precis. Men det kommer ju ur någonstans att vi söker någonting. Mm. Det är något hål vi behöver fylla.
Precis.
Så jag tror, precis som du säger, att det är ju själen i grund och botten. Mm. Men också att vi förmodligen, ja men vi behandlar inte våra kroppar. För våra kroppar är ändå själens boning.
Mm.
Och då behöver också kroppen vara lite, ja men de behöver vara lite i synk.
Ja.
Och är de i osynk, det är väl då det här hålet uppstår och så blir vi sökare.
Precis.
På något, ja, det finns en förenkling.
Ja, och det är ju också jättefint att vara det. Alltså jag tänker att vi alla är ganska lyckliga över att vi är sökare. Vi hade säkert inte suttit här idag. Och liksom det är så mycket man får uppleva tack vare det. Men det är också kanske någonstans där man behöver landa i någon slags självacceptans. Och bara, ja men vänta nu, nu är jag nog nöjd.
Mm.
För det är lätt att det blir att jaga horisonten. Och så bara, måste ha nästa grej här. Nästa kosttillskott, nästa behandling, nästa retreat.
Men känner du att det är lite, är det lite det sökandet som driver dig, eller är det nyfikenheten? Eller?
Det är väl både och, tror jag. Jag tror att nyfikenheten driver mig mer idag. Men så såklart, det finns det sökandet också. Och jag tror att det bottnar sig väldigt mycket i det från början. Liksom. Och sen så blir ju det sökandet en del av en själv. Komplext, svårt faktiskt att svara på det. Men jag tror att det är dubbelt. Jag tycker att jag känner mig väldigt inspirerad. Jag tycker att det är väldigt roligt. Samtidigt som jag ibland blir trött. Så här, ja, men vänta nu. När ska jag lägga av? Liksom? Jag vet att det redan räcker, men jag fortsätter ändå. Men det är ju också för att det är jävligt skoj. Och det är helt fantastiskt. Jag sitter hemma med er. Alltså, jag träffar folk dagligen som håller på med grejer, roliga grejer. Alltså, det är ju som jag säger, det är en väldigt rolig lek. Man kan få en massa nya vänner, typ.
Ja, men eller hur?
Och vi tänkte ju här idag att du skulle få ge oss lite tips och lite råd. Hur man kan, dels hur man kan starta igång med biohacking kanske. Och liksom att vi kan ta det i lite olika nivåer.
Mm. Mm.
Men innan dess, kan du inte bara berätta lite om liksom, vad är biohacks som du har kommit på att funka för dig? Vad har du testat för gadgets? Alltså bara berätta lite om din egen så här biohacking-resa. Så att vi får lite känsla för... Vad pysslar du med?
Ja, nej men i början var det väl väldigt mycket kost. Det handlade väldigt mycket om fasta. Det går ju också liksom trender, men det var väldigt mycket fasta. Det var keto. Och väldigt mycket så här, mitokondrier liksom. Optimera, alltså så här, energi. Och det känns väldigt logiskt liksom för mig. Mer energi till att vara en bättre människa. Mer energi till allt liksom. Vad man nu ska göra. Så att behöver vi energi. Så väldigt mycket fokus på det såklart. Och så att då var det så här, syrgaskammare, ozonterapi. Men också väldigt mycket sömn. Jag tror att det var nog den första prylen jag köpte, liksom ett par blue light blockers. Och det var ju, ja, det var väldigt stort för mig. Jag visste nog inte att jag hade sömnproblem, eller fattade ens att jag hade dålig sömn. Men jag märker liksom verkligen vilka liksom resultat det ger på livet att börja jobba med sin sömn, optimera sin sömn och hur fantastiskt det är. Liksom. Så där var väl väldigt mycket fokus liksom på vad kan jag göra med mina rutiner, liksom hur kan jag bygga mitt sovrum, vad behöver jag ta för kosttillskott.
Vilka tog du då? Vilka tycker du funkar?
Som jag tar idag? Ja, men idag tar jag magnesium såklart. Det tänker jag att alla gör nu för tiden. Det är liksom så här. Det, men sen så... Ja, men jag har labbat igenom det mesta. Jag har något som jag gillar väldigt mycket i apigenin.
Det är det som finns i kamomill.
Kamomillte, precis. Eller i kamomill, ja. Så det aktiva ämnet där. Det är en flavonoid. Den är väldigt bra för massa andra saker också. Så att... ja, apigenin, den tar jag. Och sen så tar jag en alge som heter Eklonia cava. De verkar lite på samma system. De verkar på GABA-systemet, blir lite lugnande. Eklonia cava är väldigt bra för män också. För att den stimulerar nattliga erektioner. Tips, alla killar.
Och varför vill man stimulera nattliga erektioner?
För att det är så... Penisen tränar sig själv. Nej, men alltså, den skrumpnar ihop med åldern. Den åldras ju. Och att inte få de här, liksom under remsum så får du erektioner. Att inte få dem, det är inte bra. Det är, liksom, det är som alla kroppsdelar.
Mm.
Behöver liksom skötas om och tas hand om. Jag tänker att de flesta tycker att den är rätt viktig. Så att nickar instämmande här.
våra ivriga nickar syns inte i podden.
Nej, men så att det är väl viktigt. Så att nu tar jag klonia cava, jag tar magnesium och apigenin. Så kan jag gilla att ta lite glycin eller så, som också hjälper att lugna ner nervsystemet. Så ibland kan man liksom boosta med något annat. Jag har också lite perioder, labbar mycket liksom så här. Jag tycker det är väldigt skoj med kosttillskott. Men det är väl de som jag kör nu. Och jag gör ju såklart massa andra saker. Mm. Sådär.
Vad är mer viktigt för dig och sömnen till exempel? Blue blockers har du nämnt.
Ja. Ja, för sömnen. Ja, vad är viktigt? Ja, men det är ju så att ha en typ någon form av rutin. Liksom att börja varva ner, tända ljus. Kanske dra på en red light om man vill. Eller så, levande ljus funkar perfekt. Undvika tv. Och så liksom hitta ett sätt att landa. Och det kan vara, förr jobbade jag mycket med breathwork. Nu märker jag att ju mer jag jobbar med mig själv, ju mindre behöver jag hålla på med sådana grejer. För att jag kan liksom också hålla koll på mina stressnivåer under dagen. Så att, men det är ändå viktigt att ha någon slags liten, tycker jag, kvällsritual. Man kan stretcha lite. Det tycker jag är ett jättefint sätt att komma in.
Det gör jag varenda kväll. Jag älskar stretcha. Det är
så fantastiskt liksom. Så det behöver inte vara så spektakulärt. Man behöver liksom inte hänga upp och ner. Och, men någonting som har varit väldigt bra för mig i sömn, det är ju så här, tejpa munnen. Jag snarkar, eller jag har snarkat mycket. Jag snarkar fortfarande ibland. Inte bra. Tejpa munnen är helt fantastisk. Näsandning, ja, som alla vet, liksom, inte bra för munhälsan. Det stimulerar även kvävemonoxid. Liksom, så vidgar våra blodkärl, ökar syresättningen. Jag tycker man vaknar fräschare och piggare. Så det är jättefint. Såklart ha väldigt mörkt. Ha en mörk sovrumsmiljö. Liksom helst så mörkt som det går. Inte ha någon elektronik i sovrummet. Väldigt enkelt liksom. Nej, sömnhygien innebär att vi har inga telefoner i sängen. Vi har ingen tv i sovrummet. Jag har liksom ingen elektronik alls. Och sen så kan man ju gå ännu djupare liksom. Så här, ja, jag har jordan lakan. Just nu har jag magneter som jag sover på liksom, som pulsar Schumann-resonansen. Vilket är liksom, det är inte jordens magnetfält, men det är liksom, vad ska man säga? Ja, det är liksom en oscillation runt jorden som är som ett svagt magnetfält mellan jorden och atmosfären, kan man säga. Så att det går ju att nörda sönder sig här. Liksom, jag har jobbat med varm, kylande madrass liksom, för att få optimal temperatur.
Hur funkar det då?
Kylande madrass?
Ja.
Nej, men det är ju så. Kroppen når ju sin kallaste temperatur under sömn. Och jag som valde att nörda sönder mig på att mäta sömn märker ju det. Liksom, att okej, kan du komma ner i en ganska låg temperatur från början så kommer du sova mycket djupare. Och då är det egentligen bara liksom som en värmeväxling. Du har en pump och liksom en värmeväxlare som liksom kör vatten egentligen i en slinga och kyler ner det. Fantastiskt att gå och lägga sig, särskilt i sommaren, i en sval säng liksom, som är så här 18-19 grader. Det ska vara lite svalt.
Mm.
Tyngdtäcke vet jag, tror att ni alla känner till. Jag tycker också att det är så här, jag har rört mig mycket i sängen. Så att den får ju nog ligga still. Ligga still är ju också någonting som verkar vara väldigt bra för sömnkvaliteten. Och så den stora grejen är ju att inte äta. Komma ner i låg puls tidigt.
Mm.
Innan sänggående. Det är ju det som nästan är det bästa för mig. Har jag märkt, för att sova bra liksom.
Hur lång tid innan?
Det är väldigt individuellt.
Ja, men för dig tänker jag.
Ja, men jag skulle nog inte behöva. Jag skulle nog helst 2 timmar. Och då beror det på vad jag äter. Jag kan liksom inte äta 250 gram kött.
Nej.
2 timmar innan. Men om jag äter någonting lättare. Men om jag skjuter i 4 timmar eller någonting, då kan jag ju komma ner långt under 60 liksom, redan när jag går och lägger mig.
Nej, för jag tänkte det också. Jag märkte att om jag äter 4 timmar innan, men det är inte alltid det går. Så att jag försöker hålla 3 timmar. Mm. Men jag tänkte säga, jag är extrem. Men,
nej, jag tror inte det. Men det är väldigt bra. Det är en ganska enkel grej. Och sen så beror det ju såklart på hur man fungerar metabolt. Liksom äter man massa skit så kommer man ju vara hungrig hela tiden. Och då går det ju inte. Och sen är det ju samma med vätska kanske. Att kanske inte dricka för mycket innan man går och lägger sig. Man slipper gå upp och kissa då. Eller att man får i sig lite salt eller något som man binder vätskan, tänker jag, under natten. Hjälper till att binda den lite så att man inte behöver vakna och kissa liksom.
Ja, men det här märker vi också, att för att få till en god natts sömn, det arbetet liksom börjar ju redan på morgonen. Mm. Det här att tänka, hur ska jag lägga upp mitt ätschema så att jag verkligen inte äter för sent? Hur ska jag hinna dricka allt jag behöver för att inte vara törstig där på kvällen? Det tycker jag nog, det är nog det svåraste för mig. Att jag inte känner mig så törstig under dagen, och man jobbar på och man glömmer. Och sen är jag väldigt törstig på kvällen och sådär, men attans, ska jag vara törstig eller ska jag behöva gå upp och kissa?
Just det.
Så att ja, det är inte alltid att det bara faller sig naturligt ju. Man måste planera lite.
Verkligen. Och jag skulle verkligen vilja säga det, att liksom en god nattsömn börjar med på morgonen. Jag tycker också att det börjar med en bra morgonrutin. Liksom. Få ljus. Lite rörelse. Eller liksom göra något. Kanske liksom hitta, vad är det för typ av dag jag ska ha? Är det en stressig dag? Men då kanske jag ska liksom göra någonting lugnande. Kanske lite yoga på morgonen. Eller något som kanske hjälper mig att behålla lugnet under dagen. För att det är också så, allt som händer under dagen och allt du drar på dig kommer ju påverka dig ganska kraftigt. Och jag tror att många fastnar ju liksom i det här. De ligger i sin säng och tänker på kvällen och kanske är kvar på sitt jobb. Och där vill du inte vara.
Nej, men det hade jag en rutin. Den behöver jag inte längre. Men förut, liksom, att jag avslutade dagen och skrev ner de öppna saker. Så att jag inte behövde ligga och fundera på det. Utan det. Bara, nu stänger jag ner dagen.
Just det.
Och avslutar nu är det min nedvarvning.
Mm, det tänker jag är väldigt nyttigt.
En sak som jag upplever när jag pratar med patienter om det här med sömnhygien och att man kanske optimalt borde liksom stänga av skärmar och tv och liksom sådana slags aktiviteter ett par timmar innan man ska gå och lägga sig. Det är ju det som kanske människor har allra svårast för att man är så van vid att så här, ja, men på kvällen då sitter man ju där i soffan med kanske resten av familjen också, och så bara tittar man på tv och det är serier på Netflix och det är allt det där liksom stimulansen, eller sociala medier, det är min tid att titta på sociala medier och se vad som har hänt och så där. Så det är som att människor vet inte riktigt, vad ska jag göra då? Om jag inte ska göra det där och jag ska släcka ner lite grann och jag ska lugna ner mig. Liksom, vad gör man under den tiden? Vad gör du?
Jag tänker att man pratar med varandra. Och myser. Eller sådär, man kan ge varandra massage eller man kan läsa. Alltså det finns ganska mycket man kan göra. Jag tänker att människor har löst det här i ganska länge.
Tänk att det här har blivit ett problem.
Ja, att vi har sånt problem att connecta med varandra egentligen då. Att vi måste fly från varandra in i en skärm. Det är ju ganska läskigt egentligen. Och att vi liksom sitter där helt uppslukade och stirrar in i en skärm istället för att uppleva verkligheten. Något som är väldigt fint att göra på kvällen är att bara gå ut och ta en lugn promenad. Det är ju oftast kanske det lättaste. Då man får i rörelse och ser saker och det händer något och
Man får gå ut med sina blue blockers. Eller jag är ju sådana här riktiga mörkläggande. Ja. För att de här gatlamporna, alltså nu är det ju mörkårstiden också. Jag blir ju helt störd av dem.
Ja, jag brukar också köra de gula när jag är ute och går.
Ja, nej men alltså jag går inte. Men jag har ju, de är ju så här mörkröda.
Jaha, du kör dem, ja.
Ja, de kör jag 2 timmar innan. Och så att ibland när jag går ut och slänger soporna och folk ser mig med de här. Men jag bryr mig inte.
Nej.
Men jag tänker, jag har sagt det i podden tidigare, men jag minns ju hur min gammel farmor och farfar, de bodde grannar med oss när jag var liten. Mm. Och när jag kom in till dem på kvällen, alltså då kunde ju de sitta i liksom varsin fåtölj och bara kura skymning. Mm. Alltså det var mörkt i huset, för de hade suttit där en bra stund och från att det var ljus. Så att då när jag råkade komma in och det liksom hade skymt. Och ja, de bara satt där och rullade tummarna liksom. Och det tänker jag ofta på nu, att det är så här, det är någonting som bara, det händer ju inte idag. Det är inte folk sitter ju inte bara i lugn och ro och tittar ut i intet i ett mörkt rum liksom.
Nej, det är ju ganska läskigt egentligen.
Ja, eller hur?
Jag tänker att dagdrömmar och att fundera på saker är en ganska nyttig och hälsosam process. Och den har vi ju helt tagit bort. Det är ju ingen som säger, sitter och tittar, väntar på bussen och tittar, utan alla tittar ju på en skärm, eller det är ju knappt att folk går en promenad utan att hörlurar på sig eller sådär. Så att ja, tystnad då kan ju också vara magiskt, helt klart.
Det är också biohacking.
Ja, men det tycker jag verkligen.
Men nu har vi fått jättemycket bra tips kring sömnen. Och vi var inne på, vad har du mer för liksom hacks eller gadgets eller saker ja. Som du har testat själv?
Nej, men saker som jag liksom ändå så här, det finns ju så otroligt mycket grejer och man kan lägga väldigt mycket pengar. Men någonting så, och det är ju såklart, jag jobbar ju med det här, men rödljusterapi är ju någonting jag hållit på med länge. Jag tror jag köpte min första panel 2017 och jag kör dagligen liksom. Jag tycker att det är helt fantastiskt. Och det har ju blivit jättetrendigt nu. Det känns verkligen som att det har fått ett uppsving så. Jag har liksom fått kriga i flera år. Men nu så äntligen så börjar folk förstå. Så att det är väl en, om man nu gillar gadgets och ändå vill ha någonting som funkar, så är det någonting jag skulle kunna rekommendera.
Alltså det tog lång tid. Vi pratade också om rödljusterapi för liksom många år. Och man såg mycket reklam från USA. Men till sist så fick jag en sån här, och så beställde jag en av dig, en lilla. Och jag blev, den var ju fantastisk, bara den lilla. Alltså jag låg med den så här på. Och jag fick högre HRV. Alltså jag mäter ju HRV. Och då, som är heart rate variability. Och ett mått på hur man, avslappnad man är. Och jag fick ju högre när jag låg med den där lampan än när jag sov. Så att då blev jag så här. Nu har jag ju skaffat en stor också. Så att ja, ibland sitter det långt inne.
Ja, men
en väl investering. Varenda morgon sitter jag 20 minuter och mediterar med den där. Och bara myser.
Det låter som mig då. Det är exakt det jag gör också nämligen.
Och mig. Ja, men jag tänker, det där är ju ett bra exempel på när såna här gadgets, för då mäter ju du din HRV med åraringen. Och när man då ser sådär svart på vitt att det här händer faktiskt någonting. Det är inte inom situationstecken bara att du tycker att det är skönt, utan det faktiskt händer någonting. Alltså det kan ju verkligen motivera många.
Ja.
Så det är ju ändå ett tecken på att liksom gadgets kan vara bra.
Ja.
Ja, och är det någonting vi får för lite av i det här landet, så är det ju sol.
Oh.
Alltså vi behöver få sol. Och solen består till 50% av infrarött ljus och väldigt mycket rött ljus. Och det röda ljuset är väldigt bra. Det är lugnande som du säger. Och det är liksom väldigt läkande för oss. Så att, och jag menar, den bästa analogin är ju så här, när det är sommar så mår vi bättre. Vi är oftast piggare.
Oh.
Mer liksom så här, mer sociala. Så att jag tänker att på ett sätt är vi fotosyntetiska varelser. Sådär. För vi behöver ljus.
Nu är det ju slutet av januari här när vi spelar in det här. Och det tycker jag märks så tydligt när jag liksom träffar patienter och så också. Att det är tungt just nu. Liksom, det är ju jättemånga som upplever hur tungt det är. Och jag bara tänker på oss här uppe i Norden. Liksom, vi får ändå kämpa mycket liksom under den här årstiden, och sen men snart kommer ljuset tillbaka, och jag tror nästan alla upplever så här, oj vilken skillnad det blir med det här ljuset och solen och lite mer värme och lite mer nedförsbacke. Nu är det mycket uppförsbacke fortfarande.
Men jag tycker verkligen den här rödljuslampan har hjälpt mig. Att, eftersom jag har inte varit utomlands nu på vintern på många, många år. Men att den tar mig förbi det här ändå. Den hjälper mig att hålla. Att, framförallt tycker jag den hjälper mig att sova bättre.
Ja, den är, jag tycker också den är helt fantastisk. Jag kör även UV nu faktiskt på morgonen. Det har jag gjort kanske i 2 år eller någonting. Så jag kör en UVB-lampa. Får ju vitamin D. Men jag tycker också att den hjälper också. Och sen kör jag även en sladdlampa. Så att jag blästar ju mig själv med ljus på morgonen. Och jag känner ju väldigt tydligt när jag inte gör det.
Särskilt för de som inte vet vad en sladdlampa.
Seasonal affective disorder. Så det är egentligen bara vitt ljus.
Dagsljuslampa, ja, kan man säga.
Precis, ska helst vara över 10 000 lux då. Och det är väldigt bra liksom för att stimulera dopamin. Så här. Ja, vi behöver ljus i våra ögon helt enkelt. Vi behöver vara tydliga till vår kropp, skicka tydliga signaler. Det är lite som att vi pratar om en kvällsrutin. Vi ger vår kropp tydlighet. Nu är det dags att sova, nu är det dags att varva ner. Så är det här liksom en annan tydlighet. Så här, nu är det morgon, nu ska vi vakna. Så att, det är ganska enkelt egentligen.
Ja, eller hur? Hade vi bott i naturen hade det inte här varit något.
Nej, men precis.
Jag skrattar ibland när jag använder min rödljuslampa, så på morgonen så simulerar jag ju gryningen. Och sen så när jag sätter mig liksom framför datorn och ska jobba, då har jag min dagsljuslampa. Så jag ska signalera nu är det dag, trots att det fortfarande är mörkt ute. Och sen när jag har slutat jobba, då simulerar jag skymningen liksom.
Nej, men
man får sköta det där själv under vinterhalvåret.
Ja, precis. Och det säger väl egentligen om hur mycket vi behöver komma ut och verkligen försöka. Så det är väl också så här, shit vad vi behöver komma ut mer. Så det är väl egentligen
Även så här års.
Ja, alltså vi får mer ljus än vad vi tror. Mm. Om vi kommer ut. Och särskilt nu. Nu har det varit ganska nice.
Mm. Vi borde ha suttit utomhus.
Precis.
Spelat in.
Ja, nej, men det är väl det också. Att vi lever mycket av våra liv inomhus.
I märkliga miljöer.
Ja.
Under märklig belysning. I välventilerade utrymmen som fulla med kemikalier från plastmattor och datorer och liksom, ja. Det...
Och ljus. Jag fick inte tända värmeljusen här för dig, Lotta.
Nej, men alltså, allvarligt. Jag läste någon, eller såg någon sån här artikel om att om man jämför med en vältrafikerad gata så var, nu kommer jag inte ihåg måtten, men alltså bara tända ett ljus i ett litet rum blev liksom flera hundra tusen gånger mer partiklar liksom, per kvadratcentimeter än en väl stå mitt på Hornsgatan. Liksom.
Mm.
Och det tänker man inte på. Nej. Man bara tänder de där ljusen. Så att det är sorry.
Mm. Ja, det gäller ju att det är bra ljus då i alla fall.
Ja, precis.
Åtminstone. Inga doftljus med oekologiska grejer och inget paraffin.
Nej, då kan det bli, då är det riktigt illa.
Ja, precis.
Då kan man lika bra stå bakom ett avgasrör liksom och andas.
Just det, det har jag inte provat än. Det är nya biohacking.
Ja, jag raljerar lite. Men det är värre än man tror faktiskt. Så att man ska tänka lite på sin inomhusmiljö.
Verkligen.
Men försöka komma ut såklart.
Verkligen.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Ja, men det här är ju ändå, alltså jag tycker inte det här är ändå supernördigt. Alltså om de flesta kunde tänka på det här så skulle man må så mycket bättre och få gladare och enklare liv. Men om vi ska höja nivån lite då på biohacking. Du pratade om syrgasrum och... Och det finns
give it to us, Daniel.
Ja, nej, men det är klart. Alltså, jag har väl liksom snöat in ännu mer då. Liksom, och det handlar väl väldigt mycket så här... Nu kanske jag inte är lika mycket inne på den resan. Men det är ändå som integrerat det. Och det är väl liksom så här... Ja, hur kan man liksom öka den hälsosamma delen av livet egentligen? Och verkligen optimera sig själv. Och då hamnar man ju väldigt mycket i det här mitokondrieträsket liksom. Våra kraftverk i våra celler producerar all vår energi. Och ja, förenklat kan man ju säga att man förbränner liksom mat och syrgas liksom. Det är en eld som brinner i oss, väldigt enkelt förklarat. Och hur kan vi optimera den? Och på ett sätt då är ju såklart att blåsa in mer syre på elden. Så att jag inhandlade en syrgaskammare för några år sedan. Och
en syrgaskammare, det låter dyrt.
Ja, men det är en lite större investering, det kan jag säga. Men det är också så här, det är verkligen något som funkar. Jag tänker att folk köper väldigt mycket grejer som inte funkar. Så att då kan man kanske fundera så här, ja men vänta nu. Om jag sparar lite och struntar i de här grejerna så kanske jag skulle kunna köpa en sån.
För vad kostar den ungefär?
Det beror på. Men kanske mellan... Jag skulle väl säga 80 000 upp till... Det beror på hur bra du ska ha liksom. Men i alla fall, en syrgaskammare är egentligen... Man kryper in i en... Ja, i mitt fall är det nästan som en ballong. Och så trycksätter man ju den då. Så att man får högre tryck. Som man skulle kunna säga 1,5 atmosfärer motsvarar väl kanske 5 meter under vattnet då. Och vad som händer då när man ökar partialtrycket är ju egentligen att du kan fylla plasman med mer syre. För blodet går ju inte att fylla med så mycket mer. Liksom det, när, om du tar en sån här mäter ditt SPO, heter det SPO2, va? Så har man ju oftast 96-98%, så där kan man inte göra så mycket. Men du kan fylla plasmat, och trycket gör också att syret kan färdas längre ut i vävnaderna. Och när man pratar åldrande och sånt, så är det ju såklart också, en del av åldrande är ju som brist på cirkulation och brist på transport av näringsämnen till liksom vitala delar. Typiskt exempel vad man använder syrgasterapi i sjukvården, det kan ju vara cirkulationsproblem typ i diabetes liksom. Folk får amputera en fot eller någonting, och när man är på väg att göra det så skulle man liksom kunna använda syrgas under tryck då, för att liksom trycka ut och mata de här vävnaderna med syrgas, så att du fyller upp din kropp med väldigt mycket syre.
Men gör syret då så att liksom blodet mer kommer fram till de här vävnaderna? För jag tänker att din, alltså man behöver ju näringsämnen, ja, också, eller hur funkar det?
Ja, men det blir ju, eftersom du har trycksatt det, så blir, alltså nu kan vi säga så här, du har en volym, och så, du har en volym och så trycker du ihop den, det blir mindre, nu är det väldigt förenklat här, och då kan du färdas djupare längre ut i vävnaderna liksom. Och plus att du har det i plasman. Så du får ju mer syre per... Du har ju samma blodflöde. Men det finns ju mer syre i det. Så att du syresätter dem. För att det är ju ingenting som är utan blodflöde. Då hade ju liksom mitt öra trillat av eller sådär. Så att du får mer syre till platsen. Och då börjar du revitalisera de här delarna då. Och sen är det också så här att det stimulerar... nybildandet av blodkärl också. Och det som det fina också som är med syrgasterapi, som har visat sig då, att mitokondrierna älskar det här. Det finns studier som visar till och med att liksom när du tillför mycket mer syre, så vill, eftersom du tillför med syre, så kommer de att växa för att de kan ta emot ännu mer syre. Och sen har det även visat sig att det kan stimulera nybildandet av mitokondrier. Som du ofta kanske ligger i den här syrerika miljön. Så bara, men vi måste producera ännu mer mitokondrier för att kunna plocka upp det här syret. Så att du får ju väldigt mycket energi. Jag tycker att det är liksom, om man ligger där väldigt länge. Och det gör, blir man ju, får man ju ändå av syrgas. Man blir ju liksom lite milt euforisk. Och jag tycker jag känner en väldigt så här, en ganska hög kognitiv... Att man liksom verkligen känner i huvudet nästan så här, men vänta nu, jag känner mig lite smartare här, eller det går lite lättare allting, eller så här, man kan nästan lägga, om man lägger sig dåligt humör i syrgaskammaren, så är man så här på bättre humör när man kommer ut, så bara, aha, fan, är det här bara en energigrej eller?
Så det har en väldigt omedelbar effekt.
Ja, men det tycker jag. Och det finns också studier där man har liksom gått väldigt djupt i tryck i Israel och sånt, och liksom lyckats backa biologiskt åldrande. Det stimulerar liksom stamceller. Ja, det händer väldigt mycket. Så att det är sjukt bra. Ja, det är sjukt bra, och det är såklart, det är väldigt nördigt. Det är liksom...
Men är inte syre otroligt reaktivt också?
Det är också så att reaktivt, så du får ju en, såklart en liksom en boost av, vad ska man kalla det, en oxidativ stress, precis.
Men och är det odelat positivt?
Ja, men det är det här som är så roligt. Det är det här som är så roligt. Vad är träning? Träning är liksom en av de grejerna som vi vet verkligen förlänger livet. Men vad är träning? Jag skulle vilja säga att träning är en oxidativ terapi. Eller hur?
Liksom det är den där nedbrytande, det är hormesen.
Ja, som ger ett svar och sen en uppreglering av massa grejer. Men det är klart, för mycket syre kan ju ge förgiftning. Så att det finns ju en balans här. Men det är ju väldigt intressant. Det är ju samma med ozon då, som jag har jobbat med mycket. Det är ju superoxidativt. Det hör man ju att man inte ens ska andas in liksom. Men vid ozonterapi så har det ju egentligen O3 då, som är väldigt instabilt. Men det reagerar ju så fort. Och vad som händer egentligen vid reaktionen, det är att kroppen skickar ut sitt eget försvar. Ah, vad händer? Och så uppreglerar den sina egna antioxidanter. Vilket egentligen kanske borde vara målet. För istället för att stoppa i oss. Så kanske vi vill liksom uppreglera våra endogena antioxidanter. Typ glutathion och alla de här. Vilket kroppen kommer göra. Så att, ja, det är intressant. Och det här är ju inte något vi snackar om så mycket. För det är ju så självklart att vi ska äta mycket antioxidanter. Men samtidigt så är det ju väldigt självklart att, som jag säger, en träning som verkligen är en oxidativ terapi är det som förlänger livet. Så det här är ju liksom ingenting folk pratar om. Men det är sånt jag tänker på ganska mycket. Och det finns en hel del folk som typ tänker lite annorlunda kanske kring de här frågorna.
Ja, men precis, att om man hela tiden proppar i sig en massa antioxidanter så nedreglerar kroppen sitt eget system.
Liksom. Kanske, ja.
Ja, precis. Potentiellt. Precis.
Potentiellt så skulle det kunna vara så. Så det är ju väldigt intressant.
Och om vi lever väldigt skyddat, jämn temperatur hela tiden som vi gör så får också kroppen inte heller jobba med att hålla oss varma till exempel.
Nej, men precis. Och det var det du var inne på där lite med hormesis. Kroppen strävar efter någon slags jämvikt. Kickar vi oss ut ur balans så kommer förhoppningsvis sträva efter balans. Det är lite som träning så här. Oj, oj, oj. Kroppen blir utsatt för en stress. Jag måste lasta på mig mer muskler för att klara den här fortsatta stressen.
Mm.
Så att, det är väldigt intressant. Men ja.
Men det kan jag tänka. Många blir lite triggade av det här. Men just det här att vi är en ganska klen befolkning jämfört med. Alltså de människor som kom till Norden för 10 000 år sedan eller de som tog sig norrut, alltså det var vilka varelser egentligen. Alltså det går inte att jämföra oss med dem. Hur de tålde just kyla, vilken man hittar den här kvinnan som var 16 år i en grotta i Mexiko. Det var efter, eller det var istid. Och hon hade ju muskelfästen som en nutida 35-årig atletman. Att man förstår inte hur vi egentligen har degraderat som art.
Nej, det är lite läskigt. Det är ju bara som att titta på testosteronnivåer hos män. Jag tror på två generationer så liksom har det ju minskat med liksom så här, så unga killar idag har liksom testosteronnivåer som en 60-åring hade för kanske 40-50 år sedan. Vilket är ganska läskigt.
Och nu pratar vi bara 40-50 år. Liksom. Tänk dig 10 000 år sedan. Liksom.
Så det går exponentiellt åt andra hållet.
Ja.
Tyvärr.
Och jag såg senast idag en artikel om hur lite barn som föds. Och man vill bara förklara det med att det är otrygg värld. Jag mötte ju så många som försöker. Som vill bli gravid. Som inte kan. Eller som har så mycket utmaning. Så att, ja.
Och här kan ju faktiskt biohacking komma in.
Ja.
Och hjälpa till, tänker jag. Sådär. Hur kan man stötta sin egen biologi? Och här kan det ju vara bra att ta lite envägar ibland och försöka och labba med sig själv. Jag tänker att det är många som har de problemen som faktiskt kan fixa sig själva med lite kost, lite bra sömn och liksom
definitivt.
Kanske inte behöver köpa en syrgaskammare direkt och börja dra och sån, men liksom en del på resan. För att jag tänker, som du säger, det är ett stort problem idag. Och det är också ett problem för samhället. Vi behöver nya generationer. Vi är liksom en åldrande befolkning. Vi är snart bara pensionärer, 20-25% pensionärer. Vad händer med ett samhälle när vi bara är gamla människor, inga unga? Sådär.
Men vill du dela lite? Du är ju man och vi har redan fått ett tips på hur man kan öka testosteronet. Kan du berätta, kan du ge lite fler tips?
Men framförallt sömn är ju väldigt bra. Det finns mycket studier som liksom visar så här att en timme extra sömn kan ge 20% ökat testosteron. Så det är ganska lätt. Sova bra skulle jag vilja säga. Äta mättat fett. Hör ni det? Nej, men det är verkligen så. Alltså, alla steroidhormoner liksom byggs egentligen på, med kolesterol. Liksom, så att undvika kolesterol enligt mig känns ganska korkat. Vi behöver nyttigt fett. Vi behöver få i oss liksom kött, proteiner och sen så kan man ju nörda vidare såklart. Det finns jättemycket örter man kan jobba med. Jag tror att jag har liksom experimenterat med det mesta och det funkar ju, det gör ju verkligen det. Men sen så får man ju också fundera då så här, okej, kommer jag liksom höja det här tillfälligt och sen liksom kanske... för det finns ju ett sätt att bara höja testosteronet liksom via liksom att du kanske då som tar pinepollen exempel som innehåller fytoandrogener. Men det kan ju också vara att du nedreglerar dig själv lite. Eller liksom bör du liksom jobba högre upp i kedjan. Liksom ha någonting som puttar på LH. Som i sin tur liksom skickar en signal till bollarna. Att de ska producera mer testosteron. Men just nu kan jag säga vad jag tar. Jag tar Fadoja Agrestis. Jag tar Tonkat Ali. Det tycker jag är väldigt bra. Sen så träning. Alltså träning. Högintensiv träning skulle jag säga är det bästa. Inte ut och springa långt. Inga maratons eller någonting sånt. Som många svenskar gillar. Det är bättre att vara, liksom, köra någon form av ganska liksom, högintensiv, ganska tung träning. Liksom. Man kan också tänka så här. Du har androgenreceptorer i hela kroppen.
Och androgener är de manliga.
Ja, precis. Och så har du liksom receptor-sites där liksom som kan ta emot testosteronet. Så ett sätt är ju antingen att du höjer ditt testosteron. Men det kan också vara så, det är därför vissa kan må bra på ett väldigt lågt testosteron, för att de kanske har väldigt många androgenreceptorer istället. Och du kan också liksom via tung träning och via att stimulera, liksom, du kan också öka dina androgenreceptorer. Dels genom tung träning och framförallt liksom ben. Benträning är bra, där sitter det mycket sådana receptorer. Så, och, liksom, och då kommer du svara bättre på mindre testosteron. Kanske det blev lite nördigt och komplext här.
Men jag ska tipsa grabbarna på det gym jag tränar. För varenda fredag så står de där och pumpar biceps. Liksom. Ja. 71 olika bicepsövningar. När det är benen.
Det är benen och det är liksom ryggen. Det är de stora kroppsdelarna. Och det är inte träna länge. Jag skulle nästan säga när det gäller testosteron så är det ju så här, va? Testosteron och kortisol. De är liksom lite fiende med varandra. Och när du börjar träna länge, då kickar du kortisolet istället. Och kortisol trycker ner testosteron.
Så 11 olika bicepsövningar på... Nej.
Too much.
Ja, det är too much. Ja. Jag tycker egentligen så här, efter 40 minuters hård träning så kommer du få lite diminishing returns när det gäller testosteron. Så är det ju.
Så... tyngre och färre repetitioner egentligen. Ja, så att ett träningspass behöver inte ta så lång tid. Nej. Det är ju superpositivt. Bara du ordentligt tar i.
Ja, precis. Så är det. Och sen andra grejer, såklart näring. Bra näring som vi var inne på där. Bra fetter.
Nej, för jag tänker det. Man kan ta örter, men har man inte byggstenar? Nej,
exakt. Det är det vi behöver. Det är det vi behöver.
De kan hjälpa till och få ihop det och liksom stimulera. Men man måste ha byggstenar, man måste ha förutsättningarna. Man måste sova bra liksom. Också.
Precis. Och sen mycket det mentala. Det tror jag att det är väldigt viktigt.
Hur mycket tänker du på sig som soja och som fytoöstrogener för män? Eller jag tänker på mobilstrålning, inte ha mobilen i fickan och sådana saker.
Jag har ju silverkalsonger på mig, så jag tänker ju rätt mycket
du
på det.
Du tänker mycket på det?
Ja. Ja, jag tänker, det finns väldigt mycket studier just kring mobilstrålning och liksom spermemotilitet och sådana här grejer. Och visar liksom att både wifi-nätverk och mobilstrålning eller all form av liksom högfrekvent strålning verkar inte vara särskilt bra för oss generellt som organismer. Och framförallt inte för våra spermier då. Och spermie, liksom antal spermier och spermiekvalitet och mängd verkar vara ganska korrelerat med liksom höga testosteronnivåer. Så att ja, där är jag försiktig helt klart. Och det tycker jag man ska vara. Jag försöker liksom, och inte, det är klart att jag tar telefonen i fickan ibland. Det händer, men jag försöker när de är på jobbet lägga den på bordet. Jag försöker prata i högtalartelefon istället. Det är klart att jag använder hörlurar ibland. Men jag vill inte ha de här små som man sticker in i huvudet. Liksom. Men nu kanske vi försvann bort från testosteron. Men det är ändå viktigt. Det är väldigt viktigt. Verkligen. Så att,
ja, allt påverkar ju varandra ändå.
Ja, det gör
om det blir
det.
Någon onödig stress på ett ställe så påverkar det ju hela kroppen till slut.
Ja, och det man kan säga kring det här är väl egentligen så här att om vårt system är stressat och vi är i fight and flight så ska inte reproduktion vara premierat. Alltså vi ska inte, liksom våran parning ska gå ner för att vi är i fara. Och samhället är ju idag liksom omedvetet så pass att vi liksom går in, tar in så mycket stressande saker så att våran liksom grottmänniskokropp eller vårt nervsystem tror ju att vi liksom är i konstant fara fast det egentligen är totalt ofarligt. Men så att stress alltså.
Jag tänker som du sa det här med att inte titta på nyheter på kvällen och så. Alltså, det är ju, nyheterna är ju designade för att trigga igång vårt nervsystem, känns det som.
Ja.
Det är bara negativt och det är oj. Och det här, liksom, man vältrar sig i orättvisor och skräck.
Så är det verkligen.
Du har varit inne lite på spiritualitet. Vill du berätta lite om det? För det är som sagt, det är ju lite vad du pratade om. Att så här, biohackingen till slut kanske ändå mynnar ut i. Berätta om din resa.
Ja, men det börjar ju såklart. Jag tänker att alla har de här tankarna. Vem är jag och liksom varför jag är här? Och vem är jag egentligen? Och
liksom de här existentiella tankarna, och sen så är det ju något slags självutforskande, något experimenterande, och sen känns det som att när man liksom har jobbat igenom sin kropp och har energi och mår bra, så börjar man liksom känna samma, vänta nu, vad är meningen med livet? Eller man börjar fundera på de djupare frågorna. Och också så här, vad är viktigt egentligen? Liksom? Vi har varit inne på det, social kontakt eller liksom, och också så här, ja, jag tänker att vi alla är med om saker och det händer saker i våra liv som vi kanske inte riktigt bearbetar, och vi söker svar, vi har alltid sökt svar på de här frågorna, och vi lever i ett samhälle idag som är ganska rotlöst. Vi har liksom inte religion längre eller sådär, och jag tror att det är väldigt nyttigt för oss faktiskt att liksom jobba med de här grejerna. Så att ja, men det har väl varit ett arbete liksom, börja med mycket så här, också liksom en inkörsport där, mycket breathwork, mycket Wim Hof, yoga, och sen har det väl fortsatt liksom med allt möjligt liksom. Jag har gjort mycket kroppsterapi.
Du berättade lite här för oss innan om de-armoring.
Ja, precis. Och de-armoring egentligen handlar väl egentligen om att vi bygger ett emotionellt kroppspansar under våra liv. Och jag tror att begreppet myntades första gången av Wilhelm Reich då, som var en lärjunge till Sigmund Freud. Han fick fly under nazisterna och bosatt sig i USA. Och han var ju en rätt märklig man. Liksom det, man har hört talas om orgonit och orgon energy, och det är så här riktigt flummiga grejer. Liksom. Men där handlar det ju väldigt mycket liksom om hur vår kropp kan lagra de här känslorna, och liksom vi som barn väldigt tidigt börjar lagra in känslor. Liksom vi blir besvikna, vi blir ledsna och vi kanske inte blir bemötta i saker och sådär. Och att det lagrar in oss, in sig i vår kropp, men också gör kanske att under nervsystemets utveckling kanske också nervsystemet faktiskt blir lite dysreglerat, vilket gör att man kanske får svårigheter i relationer. Det som ska kännas tryggt känns farligt och tvärtom. Det är liksom väldigt vanligt i våran tid. Jag skulle säga att de 75% av befolkningen har anknytningsproblematik och har svårt att vara i relationer. Det är bara att se liksom Tinder och allt det här liksom. Det handlar väldigt mycket om de här grejerna egentligen, att man kanske då känner att aldrig känns rätt eller åt andra hållet. Men kroppsterapi handlar väl mycket om att släppa på alla de här gamla grejerna och lugna ner nervsystemet egentligen och hitta en ny baseline. Liksom. Och också mycket om att öka kroppsnärvaro. För att det är det handlar om egentligen. Så här, att vi är konstant i våra huvuden, vi känner inte våra kroppar.
Det där kommer jag ihåg när jag började på yogalärarutbildningen. Mm. Alltså jag hade ju, det var ju, jag hade lämnat den här gamla karriären som jag pratar om bakom mig.
Mm.
Som jag var väldigt liksom upp i huvudet, analytiskt. Det var liksom, det var bara logik och hjärna liksom. Mm. Och sen så började jag på den här yogalärarutbildningen. Och de började prata om att så här, gå ner från hjärnan och ner och in i kroppen. Och när man skulle bearbeta saker så skulle man känna hur det kändes i kroppen. Mm. Och jag minns hur jag tyckte bara så här, men vad menar de? Ska vi inte prata om det här? Ska vi liksom, alltså, vi behöver väl resonera kring det här, eller? Så här, att det var verkligen ett nytt koncept för mig. Och jag förstod inte då. Hur går jag ner i kroppen från hjärnan och ner dit? Liksom?
Jag håller med dig. Jag tyckte också det lät som bullshit. Vad fan snackar de om? Vadå kroppen? Ja. Men det är bara för att det är så otroligt obekant. Det är också ett sätt att fly kroppen, är ju att disassociera, intellektualisera och liksom vara här för att komma undan. Och när man inte har varit där så kan det ju också vara smärtsamt till en början liksom, och jobbigt. Men det har varit ett fint arbete. Och det är ganska enkelt egentligen. Går du och bär på muskelspänningar? Så här, vad gör kroppen när den är i stress? Jo, den spänner musklerna. Den är redo för kamp, flykt. Men det finns också liksom, det är en feedback loop som går baklänges. Så att är dina muskler spända, särskilt om man pratar om psoas och så, då blir det ju så att det går in och du triggar det sympatiska. Och du är kanske blir försatt i kamp och flykt. Egentligen inte för att du är stressad här uppe, utan för att dina muskler är så spända.
Mm. Och jag tänker fascian är också en sån sak där man pratar mycket om att liksom känslor faktiskt lagras i. Och,
ja.
Ja, så kroppen. Allt hänger
ihop. Ja, men det är superintressant.
Men dearmoring då, liksom mer konkret, vad innebär det?
Jag skulle vilja säga att det är, ja, det handlar ju om kroppspansar och plocka av sig det då. Och jag skulle vilja kunna säga att det är mer som en liksom ganska kraftig triggerpunktsmassage. Där man jobbar på vissa ställen där man liksom lagrar väldigt mycket. Och så kan man göra det här i kombination med breathwork eller i kombination med samtal eller med andra grejer. Men, och det är ju en resa i sig som liksom kan sätta det kanske ett lite ostabilt state några dagar efter. För att det händer ju mycket, processar mycket. Men det är också väldigt vackert och fint och skönt. Så här. Första gången så var jag bara, oj vad lugn jag är i min hjärna. Så här. Så det är som att som hela min så här inre dialog bara börjar gå mycket långsammare. Bara, vänta nu. Istället för, vad måste jag göra det? Så bara,
Men apropå det så hörde jag i en annan podd att du planerar att åka iväg och vara så här i ett mörkt rum i flera dagar.
Just det.
Lite av samma grej va? Och få
ja, precis. Lite... Precis. I april ska jag åka till ett kloster i Tyskland. Och precis, var ett mörkt rum i en vecka, ja.
I en vecka?
En hel vecka.
Ja, och det är också så här, vad är vi alla mest livrädda för? Det är det här, om jag säger det här så är det är ingen som vill hänga med sig själv i ett mörkt rum.
Ingen som vill hänga med dig.
Nej, men det är så här, vi är väldigt rädda för att umgås med oss själva, skulle jag väl säga generellt. Alltså, vi måste läsa en bok, vi måste titta på tv, eller så måste vi vara utomhus, vi måste göra grejer. Men så här, vad händer om man är med sig själv?
Ja, men det är som att vara en isoleringscell, liksom.
Ja. Såklart, men du vet ju att du får komma ut.
Ja, precis. Du är där frivilligt.
Du är där frivilligt. Jag tänker att det ligger en stor skillnad i liksom så här, det är som ensamhet som är självvald eller ensamhet som inte är självvald. Ensamhet som inte är självvald kan du dö av, typ, basically liksom.
Mm.
Men om du väljer dig själv och du liksom verkligen sitter där så kan du få dig att bara läka liksom. Och ja, men jag tänker att för mig handlar det väl väldigt mycket om att så här, just det, jag vill gå lite djupare och jag har undvikit mycket grejer tror jag genom liksom att vara väldigt aktiv och vara en person som gör väldigt mycket och kanske definiera mig väldigt mycket kring vad jag gör istället för vad jag är. Och i det här undvikandet så tror jag också att man liksom allt som man undviker det kommer egentligen tillbaka. Och jag tror att det är väldigt fint att möta det och sen se vart man landar på andra sidan. Det är ju inte säkert att det blir att man kommer med en bra plats. Men målet är ju såklart att möta mig själv så pass mycket så att jag var mindre rädd egentligen. Jag tänker att alla går runt och är rädda för massa konstiga grejer. Ja, men vänta nu, vad sa min chef? Eller vänta nu, när den här personen avvisade mig lite. Eller oj, 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 nu kändes det konstigt här. Och så säger man ingenting. Och det är ju egentligen osäkerhet. Det heter vi alla bär på, tror jag. Så att, det handlar väl om att jobba med dem.
Jag tänker det du sa om att många är liksom rädda eller undviker att vara med sig själva och liksom tänka sina egna tankar och sådär. Mm. Och jag tänker att vi lever ju i ett samhälle där det ska vara så mycket aktivitet.
Mm.
Människor reser väldigt mycket runt hela jordklotet. Liksom, och man ska
uppleva.
Man ska uppleva så mycket, det ska hända så mycket, man ska träffa så många och sådär. Och när man har liksom, när man inte håller på med alla de här aktiviteterna, då är det mycket tv, sociala medier och så vidare. Och då tänker jag så att man har ju liksom inget utrymme att tänka på alla de här fina minnena man skapar. Liksom. Mm. För det är ändå det. Man är ute och reser, det är helt fantastiskt. Man skapar minnen. Men vi har väldigt lite utrymme idag, tänker jag, de flesta, att så här, ja, men njuta av de där minnena. När sitter man och tänker på dem? Liksom, när man hela tiden liksom,
sen är man inte
stimulerar
riktigt,
sig.
Man är väl inte riktigt närvarande heller på de där resorna. För man dokumenterar allting hela tiden. Så man är inte. Om man tänker förr i tiden när man reste. Då kanske man tog en bild. Eller två.
Alltså, när vi skrattade åt japanerna som hela tiden höll på med sina kameror.
Ja, men jag tänker så här, för länge sedan när det bara typ fanns jätte, ja, men på 50, alltså 30-talet. Man kanske tog en bild på sin enda resa man gjorde liksom. Och nu är det ett konstant dokument. Man filmar sin frukost och...
Men berätta, alltså, i det här klostret då kommer du få liksom ett rum som kommer vara mörkt. Va, kommer de komma med mat några gånger om dagen? Eller
de kommer
vad kommer
med
hända?
Mat. De kommer med mat via någon speciell anordning då. Det kommer inte bli ljust. Jag tror man får en stund på sig att bekanta sig med rummet.
Och sen stänger de dörren. Självklart så finns det ju en nödstopp. Så att om man får panik och man kan ringa på en knapp, så kan det komma en psykolog en timme om dagen om man vill. Så att,
det är mycket som kommer upp liksom. Det är lite överväldigande.
Det sägs att det är väldigt mycket. Och att folk som pratar om det här säger ju oftast att man går ju väldigt mycket upp i huvudet först. Och så sätter huvudet igång. Och så är det tankar. Liksom. Och sen så helt plötsligt så liksom när mindet börjar inse efter några dagar. Men vänta nu. Typ. Jag kommer inte komma undan. Så börjar kroppen lugna sig. Och sen brukar folk må väldigt bra. Däremot så är det ju så att eftersom du är i mörker hela tiden. Så kommer du producera otroligt mycket melatonin. Så du kommer ju sova väldigt mycket. Men det är också så att till slut, eftersom melatonin är liksom lite besläktat med DMT och sånt, så folk pratar ju väldigt mycket om visioner, hallucinationer. Liksom mindet börjar bygga ett rum. Det var någon som pratade om att liksom det blev väggar som gick att flytta. Och du vet, det händer grejer. Ja.
Men vad händer med dygnsrytmen då i kroppen?
Ja, den kommer ju balla ur, såklart. Och med så mycket melatonin så kommer man ju sova mycket och så att det kanske inte är det bästa för dygnsrytmen.
Men vad är egentligen poängen jämfört med, för att jag tänker absolut det här att plocka bort alla stimuli. Mm. Men varför skulle du inte liksom kunna sitta bara ute på landet och ha liksom soluppgång och solnedgång och dagsljus och natt, men du är ändå bara med dig själv?
Får du ändå, precis, det kan du ju göra, herregud. Jag var på tyst retreat för inte så länge sedan, det var jättefint. Du har ändå lite mänsklig kontakt. Du har lite grejer att titta på. Sådär. Så att det är väl det.
Så det här är liksom att beröva sinnet på så många intryck som det bara är möjligt.
Och bara vara inne i dig själv. Och vara med dig själv. Och umgås med dig själv på djupaste planet som går. Det finns ju faktiskt en stam i Colombia där barnen gör detta i 8 år.
I 8 år?
Ja. Jag tror de heter Kodji eller någonting. Du kan kolla upp det. Det är lite läskigt. Och i Tibet är det också väldigt vanligt. Man gör det här i 52 dagar. Så det är ju en ganska gammal praktik liksom, för att möta sig själv. Och sådär. Så att, ja, vi får se. Det känns lite utmanande och lite läskigt. Men också fint. Men jag tänker också att... Ja, vi får se.
Mm, det ska bli spännande. Jag vill gärna höra efteråt.
Ja,
du får återkoppla.
Ja.
Men du, Daniel, jag tänker att det börjar lida mot sitt slut här nu. Vi har hållit på en bra stund. Det var superspännande att prata med dig. Och jag skulle vilja att vi inte missar att prata om... du sa att du gillar ju kosttillskott.
Ja.
Själv är jag ju lite på en plats just nu att jag verkligen är en minimalist. Jag satsar mycket mer på liksom the basics. Men det där går ju i vågor, och hittar man något spännande så testar jag ju såklart. Men jag tänkte att du skulle få berätta lite om kanske så här lite nya coola tillskott som är lite out there. Bland annat hade du med dig några droppar som du droppade ner, eller Lotta fick droppa ner i sitt vattenglas.
Just det.
Vill du berätta lite?
Ja.
Välja ut ett par stycken kanske som
och
du känner att
det här är ju
du...
egentligen inte ett kosttillskott skulle jag vilja säga. Så det är ju mer en forskningskemikalie liksom.
Ja.
Men det är något som har blivit väldigt stort inom biohacking-världen, och det kallas metylenblått då. Och det var en av de första malaria-medicinerna runt slutet på 1800-talet, början på 1900-talet. Det är även använt som ett färgämne för färga jeans. Man kan använda det för att göra rent
det här har du
fisktankar.
Du,
precis, jag har bara lurat det här.
Du går på vad som helst.
Men vi googlade, eller vi promptade ChatGPT innan.
Mm.
Ja.
Men i alla fall, vad det gör då, det är att det fungerar som en väldigt bra elektrondonator. Så det kan hjälpa till i elektrontransportkedjan, ja, i nästan alla komplexen. Och skyffla elektroner framåt, alltså hjälpa till med vår ATP-produktion. Och sen så sa ju det att det används för malaria, så det har väldigt bra liksom antiparasit, antibakteriellt, antivirala egenskaper. Sen så fungerar det även som en mild MAOI, alltså kanske liksom sakta ner nedbrytande av monoaminer liksom som dopamin, serotonin och sånt. Så det kan även hjälpa till med fokus. Det är väldigt bra för fokus. Det är väldigt bra för återhämtning. Jag skulle säga att det är väldigt bra för prestation. Liksom du får lite mer energi. Du kan producera lite mer ATP. Det är väldigt bra tillsammans med Red Light Therapy också. Det är liksom verkligen synergistiskt. Så det här, det röda ljuset sugs ju till det blåa liksom. Så att
just det, för det har använts, alltså det har, eller det kanske fortfarande gör, alltså det används som en kontrastvätska i kroppen liksom.
Det också.
Det är extrem blå färg.
Alla sjukhus har detta, kanske inte i Sverige, men alltså vid cyanidförgiftning exempelvis. Och då är, så kan man använda metylenblå då, för att ändå få igång vet du det, elektronsamtalskedjan, för den kan ju donera elektroner ändå. Så att det är också en, precis, det är en bra medicin, och i låga doser så är det en stark mitokondriell antioxidant kan man säga, och i höga doser så blir det en lite oxidativ då. Så att det är väl någonting som man kanske inte ska börja med, utan man får göra sitt research lite och vara lite försiktig.
Ja, för finns det, vilka risker finns som man vet om? Att en använder så här i biohacking syfte som något slags tillskott, eller vad man ska kalla det.
Det används med tillskott i ganska låga doser, och jag skulle säga vi från 0,5 milligram upp till 4 milligram per kilo, så är det ganska safe. Men det kan ju bli oxidativt. Det kan i höga doser liksom skada bakterieflora. Det kan också vara så, MAOI exempelvis, om du äter lyckopiller eller liksom tar någon annan medicinering som också påverkar liksom serotoninsystemet eller så, att det kan bli toxiskt för hjärnan i höga doser. Och som sagt, det kan också vara en oxidant, för det är både en antioxidant och en oxidant. Det är det som är lite speciellt med den då. Den kan både ta och skicka elektroner liksom. Så att, det är väldigt intressant. Man får läsa på som vanligt och göra sin egen efterforskning, och så får man liksom fundera på vad man håller på med. Så att det kanske, som sagt, rekommenderar inte liksom att man börjar med det här så, men det är intressant. Det händer mycket där.
Och Lotta, du drack ju ett glas med några droppar.
En droppe. En droppe att börja med.
Har du märkt någonting här?
Ja, jag känner att jag är väldigt skärpt även så här i slutet av intervjun, tycker jag. Nej, men det jag skulle säga också, det är ju att och det man får tänka på, det är ju det här med biohacking, att det är ju lite så här att man ligger i framkant. Det är inte alltid som forskningen finns där, utan det är ju mycket experimenterande och man hittar nya saker. Så det är ju bra att du säger det. Man får vara lite försiktig.
Ja, jag skulle väl säga många gånger så är det ganska klena evidens. Kanske finns lite djurstudier eller så, men då är det genast några biohackers som är på det och ska testa liksom. Sådär.
Man får välja om man ska vara en av de första att testa något, eller om man ska låta några andra testa först innan. Man behöver inte vara en totala first mover, tänker jag.
Nej, du får låta mig testa först.
Daniel testar först. Om Daniel har överlevt det här, då kanske. Då börjar vi fundera på saken. Precis. Det är lite som det där mörka rummet. Ja. Jag ska se om du överlever det. Ska fundera på saker.
Samtidigt, du har ju gjort mycket jobb med dig själv innan. Så att det kanske inte heller är det första man ska göra om man känner att man har...
Att låsa in sig 7 dagar i ett mörkt rum, nej.
Nej, det skulle jag nog inte rekommendera. Det beror ju på, men hur mycket man har mött sig själv egentligen. Och liksom, går man och bär på massa ångest och massa grejer, så tror jag inte det är så lämpligt. För det kommer komma upp. Allt du undviker kommer komma tillbaka. Hela ditt liv. Så att, sådär. Det är viktigt att dela med de grejerna först innan man är redo för det. Ja, det är nog väldigt viktigt.
Ja, men vad bra. Jättebra. Som sagt, vi skulle kunna prata mer. Säger jag nästan alltid. Men vi ska runda av. Så tack så mycket för all din inspiration och kunskap som du har delat med dig av. Nu vet ju vi att du har en massa rutiner, men kan vi få veta din favoritrutin på morgonen, eller på dagen, som du gör?
För min favoritrutin är faktiskt att jag sätter mig framför mina lampor på morgonen och så här, i lugn och ro dricker mitt kaffe. Det är nästan som en ceremoni för mig. Alltså det är verkligen min stund. Jag älskar morgonen och det är verkligen min favoritrutin. Sen såklart jag gör en massa andra grejer, men det är verkligen det som hänger kvar.
Och sen då, Daniel, den svåraste frågan av dem alla. Om man bara kan eller får göra en sak för hälsan, vad tycker du att man ska göra då?
Sova jävligt bra.
Ja. Bra.
Tack.
Tack så jättemycket.
Det blev kort och koncist. Om man vill följa dig, veta mer om dig, var hittar man dig då?
Jag har ett konto som heter Biohackad. Det är mitt personliga konto på Instagram. Och sen har vi ju såklart också Biohacking Collective då. Biohacking_Collective. Så det är bara att höra av er eller skriva om det är någonting. Och verkligen superfint att få prata lite med er. Det har varit nice.
Kul att ha dig här. Kommer du berätta på Biohackad om mörka rummet-upplevelsen?
Ja, eller så kanske kommer hit. Vi får se.
Ja.
Perfekt. Ja. Det ser vi fram emot.
Tack så jättemycket. Ja.
Tack.
Hej.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.